52. För första gången hade Nicky lyckats få sin pappa att berätta öppet om sitt liv i Iran. Hon hade tagit sig in bakom den fasad som han så envist visat upp under hela hennes uppväxt. Och de hade pratat på telefon i över en timme. Framför henne på köksbordet låg alla dokument om Iran som Torbjörn på FOI hade mejlat henne. Om hon skulle lyckas med sin plan att få Kärnström att utplånas av sina egna behövde hon förstå varje liten del i deras organisation. Varje skärva information kunde vara en viktig pusselbit. Hon drog loss en post-it-lapp från bordsskivan och fortsatte. Det verkar ju finnas hur många oppositionella grupper som helst. Varför är det så egentligen? Det är lätt att få ovänner om man inte är snäll, svarade Mansour sammanbitet. Och hur många ovänner anser regimen att det finns i Sverige då? De är säkert övertygade om att alla exiliranier arbetar för att splittra Iran. Men de kan inte göra samma sak här som där hemma. Nicky noterade att hennes far för första gången kallade Iran för hemma. Han fortsatte. Där arresterar man alla som uttrycker sig kritiskt. Låser in, kränker, kommer med anklagelser för spioneri och torterar dem till underkastelse och lydnad. Nicky insåg med fasa att han visste allt för väl vad han pratade om. Hon hann inte samla sig innan han stoppade eventuella följdfrågor med att säga: "Jag har lagt det där bakom mig. Nu är vi här." Nicky svalde undan en klump i halsen. "Och vad gör de här då?" frågade hon istället och tänkte på taxichaufförens känsla av att vara ständigt övervakad. Och på Torbjörn Hellanders ord om den skoningslösa brutaliteten i de egna leden. Deras män har koll på folket här också och trakasserar säkert många. Men jag har blivit för gammal för att utgöra ett hot för dem. Det var många år sedan jag uttryckte en åsikt, avslutade han. Sorgen i Mansours röst tände upp hatet och ilskan i henne. Nicky hade alltid anat att hennes fars relation till sitt hemland var som ett öppet sår. Men inte förrän nu förstod hon hur djupt och infekterat det var. Vilka är det som gör detta? Är det ambassadfolket? Frågade Nicky upprört och tänkte återigen på Iranexpertens beskrivning av de till ytan korrekta tjänstemännen på Lidingö som arbetar under täckmantel. Det kommer nog därifrån, ja, men de har underhuggare, sina gorillor. De har folk till allt. Än en gång övervägde Nicky möjligheten att Kärnström valt ut Hanna inte bara på grund av hennes jobb och forskning, utan även med tanke på familjens bakgrund. Kan vår familj anses utgöra ett hot mot regimen, sa Nicky, fullt medveten om vad det skulle betyda i förlängningen. Det är omöjligt, svarade Mansour, utan att låta särskilt övertygande. Det var tydligt att tanken plågade honom. Varför då? Pressade Nicky på. Då hade de visat det för länge sedan. Jag och din mamma kom till Sverige för 35 år sedan och redan då fanns det agenter i Sverige som hade som enda uppgift att leta rätt på regimkritiska personer. Nu är jag gammal och kan inte vara ett hot ens för en myra, suckade Mansour. Varför har vi aldrig pratat om det här? Hon kunde inte låta bli att fråga. Du har inte ens berättat varför ni kom till Sverige, mer än att det var för att ge mig en trygg framtid. Sekunderna passerade. Nicky väntade ut honom, precis som hon gjort hundratals gånger i förhör när en misstänkte till varje pris ville undvika att svara. Jag har inte orkat. Allt jag har gjort är för mina flickors skull, började Mansour. Nicky hörde att det skulle komma mer och lyssnade spänt. Landet började tömmas på folk redan efter revolutionen och det ökade när Irak invaderade och kriget bröt ut. Man ville fly de hårda lagarna och förföljelsen av oliktänkande. Det var ingen plats att bilda familj på. Varför just Sverige då? Jag var ju gäststudent på Stockholms universitet på 70-talet och trivdes bra. På 80-talet hade Sverige en ganska liberal flyktingpolitik, samtidigt som jag var hårt ansatt där hemma i Iran. Så vi passade på helt enkelt. Vi kunde inte vara kvar. De hade aldrig lämnat mig i fred. Nicky lät det sjunka in. Uppoffringen hennes föräldrar gjort. Hon fick dåligt samvete över att ha grävt i sin pappas sår. Hon avslutade samtalet innan hon gick in i sovrummet. Det är nog bara en slump att Hanna är halviranier, tänkte hon. Var halviranier, rättade hon sig. Hannas dagbok låg under en hög med tidningar på sängbordet. Det hade gått en tid sedan hon läste den och hon tänkte ge det en chans till, nu med nya ögon. Nicky bläddrade förbi perioden januari till april. Hur Ryan snärt Hanna visste hon redan. Hon behövde inte läsa ännu mer om hans sexuella färdigheter. I slutet av april nämner Hanna för första gången att Ryan börjat bete sig märkligt. Och sen eskalerar det beteende som får Hanna att reagera. Han jobbar sena kvällar och lämnar lägenheten vid udda tidpunkter. Under maj ökade hennes frustration ytterligare då hon blev vittne till det mystiska mötet med en man i en bil med blå registreringsskyltar. Nicky rös av tanken på hur nära Hanna varit att verkligen avslöja honom där. Men att hon missat det uppenbara i sin övertygelse om att det hela handlade om en otrohetsaffär. Nicky läste vidare och såg tecknen på hur Hanna började bli misstänksam och påstridig under den senare delen av våren. Hon hade börjat ifrågasätta hans förehavanden och underliga beteenden och till slut avslöjat det hon fått veta om hans fru och barn. Tyvärr hade hon avslöjat mer än så. Nicky började studera Hannas anteckningar med ett helt annat fokus. Hon var på jakt efter Ryans kontaktvägar med ambassaden och hade inget att gå på förutom noteringen om diplomatbilen. På flera ställen fanns noteringar om att de besökt Djurgården tillsammans, han och Hanna. Det var en naturlig plats att återkomma till om man utgick från Torstenssonsgatan. Inte mer än ett stenkast från brofästet. Nicky fastnade för en händelse fredagen den 28 maj som hon tidigare bara skummat igenom. Den gången som Hanna hade åkt elsparkcykel efter sin pojkvän. Jag är helt säker på att han döljer något för mig. Igår skulle R gå ut och köpa mat. Han ville absolut gå ensam. Jag blev misstänksam och smög efter. Han gick med raska steg, så jag tog en sparkcykel och följde efter på avstånd. Han gick ut på Djurgården. Jag var helt säker på att han skulle möta upp någon eller ringa någon. Men han gjorde typ ingenting. Han bara gick. Jag vågade inte följa med ut över bron, men såg att han svängde höger. Där ute finns absolut ingen mat att köpa. Jag kunde inte se någon annan där. Jag hann hem precis före honom. Såg genom fönstret hur han tog emot mat av Fodora utanför porten. Vad gjorde han på Djurgården? Jag blir galen. Ryan hade alltså begett sig till Djurgården och velat hålla det hemligt. Hanna hade betett sig som en bedragen flickvän. Följt efter och sen ställt frågor och konfronterat honom. Det kan han knappast ha uppskattat med tanke på vad han höll på med. Nicky tänkte på sin egen löptur i hasorna bakom den betydligt snabbare Dr. Kärnström. Även den gången hade han valt en tur ut på andra sidan Djurgårdsbron. Magen kurrade. Nicky slog ihop dagboken och öppnade en powerbar som legat i flera veckor på soffbordet. Medan den kompakta fudgen växte i munnen öppnade hon telefonen. Ännu ett sms från Sofia hade trillat in. Utan att bemöda sig med att öppna kunde hon utläsa att den utlovade AVN var på gång. Mängden sociala aktiviteter måste ha ökat med flera 100% sedan Sofia kom till SABS, konstaterade Nicky irriterat. Hon öppnade kartappen på sin mobil och studerade kartan över Djurgården medan hon pillade bort lite seg kola från en kindtand. Hon tog en skärmdump över platsen. Här någonstans fanns den döda brevlådan. Men var?